Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Välkommen till Jag är modig.
Jaha. Vilken ära.
Ja visst, och kul att ha dig här också.
Tack så mycket.
Ja. Mm. Du är ju utbildad journalist. Mm. Har varit programledare på SVT och TV4. Skådespelare i USA.
Mm.
Och nu är du coach och mediatränare.
Mm.
Men du har ju en lång erfarenhet i mediebranschen.
Mm.
Men jag tänkte vi backar lite grann så här. Och då tänker jag, du är ju uppväxt i Stockholm.
Ja.
Och sen kommer du ifrån en modig släkt, såg jag, som är spännande.
Ja.
Neumüller, du har ju till och med skrivit en bok om Claes Neumüller.
Ja, lilla pappa, ja.
Mm. Mm,
fast nu var det inte han som var modigast, utan det går längre tillbaka i tiden än så. Mina släktingar, min farfars farfar, kom ifrån Österrike. Flyttade till Stockholm och startade ett bryggeri.
Just det.
Det var modigt.
Det var modigt, för han blev ju faktiskt riddare av Vasaorden.
Ja, någon har läst på sin läxa.
Någon har läst på.
Jag hör det.
Och han blev också god vän med kungen.
Ja, det blev han. Han var en väldigt rolig människa och han var... Det jag beundrar, han var modig nog att vara sig själv. Han lät sig inte ändras på, fast människor utanför samhället. Men andra människor försökte få honom ändra sig för att passa bättre in. Och det blev sedermera hans personlighet som han behöll, som gjorde att han blev så omtyckt och framgångsrik. Det var en stor del av hans framgångsfaktor.
Mm. Härligt.
Mm. Sen hade jag med min älskade morfar, också en modig man. Han var bodyguard åt Rockefeller. Åkte från Stockholm, ja. Från Solna till New York.
Och det här måste ju vara tidigt. Alltså, vad pratar vi om för årtal nu?
Ja, det borde jag ju... läst på förstås, men nej, vi går långt tillbaka i tiden.
Ja, vad häftigt.
Men just det att våga slänga sig ut och inte ha någon skyddsnät och se var man landar och vara okej med att det är lite risky. Det kan gå åt fanders. Alltså, det finns ju inga garantier i livet i alla fall.
Men det är väl det också som är utmaningen, för att det är väl nästan aldrig så att någonting går spikrakt uppåt. Det är ju alltid olika hinder som man måste ta sig över under resans gång. Men det är ju annars än det man lär sig på, va?
Ja, och det är inte bara det
utvecklande.
Utvecklande. Och det visar sig inte alltid på en gång. Alltså, idag är det ju det jag lever på. Många av de sakerna som inte gick så bra för mig i min karriär. Som jag idag kan ha förståelse för, kunskap och verktyg för. Se en skräck. Bland annat, jag vet hur det är att vara media. Jag vet hur det är att vara utsatt för media. Jag har varit med om drevet. Det hjälper mig mycket i medieträningen. Och det finns hur mycket som helst av egentligen det som gick snett. Som idag är det som gör att jag är bättre på mitt yrke. Och jag tror, ja.
Mm. För det där är rätt roligt. Du säger så här, du har ju sagt också att du har gjort en omvänd karriär.
Mm, lappkast.
Ja, och det är lite kul. Berätta om det.
Nej, men folk har ju dröm, eller folk... En del människor har drömmar om att man ska jobba sig upp, och i somliga fall har det varit Hollywood har varit ett målsnöre för många skådespelare, men ibland kanske också människor inom tv-världen. För mig så var det inget självändamål. Jag råkade hamna där och jag började min karriär där. Och där går det fort, ibland.
Men hur kommer det sig att du överhuvudtaget åkte över till USA?
Det var mycket enkelt. I Sverige fanns det ingen direkt tv-utbildning. På den tiden var det väldigt svårt att ta sig in på tv. Om du ursäktar så var det ganska mycket nepotism. Då tänkte jag att om jag skaffar mig en tv-utbildning i USA, som ändå är tvs mecka, så borde ju den slå högt i Sverige. Och det var ju lite så som det blev. Det var ju tack vare mina jobb i USA som hamnade i tidningen som svensk tv fick upp ögonen för mig och sen erbjöd mig jobb när jag bodde där.
Men du jobbade alltså för svensk tv när du, under tiden du bodde där?
Nej.
Eller? Nej. Du, för du var ju där i 11 år, eller hur? Det är ju en lång tid. Men vad fick dig att flytta tillbaka? Var det jobberbjudan då, eller?
Ja, jag fick ett sånt där jobberbjudan som man inte kan säga nej till. Om du tänker dig, det är ju väldigt svårt att bli profet i sitt eget land, det vet vi. Och få jobba som programledare i Sverige, det hade jag nog aldrig trott att jag skulle få.
Och vad var det någonstans?
Det var på SVT.
Mm.
Utan det var ett erbjudande som kom till mig när jag var i USA och hade synts i media och i tv. Att man hade fått upp ögonen för att det fanns en svenska i Hollywood som faktiskt jobbade. Och mitt tv-program var på bästa sändningstid på CBS på lördagarna 8:00. Med väldigt stor publik. Och då tyckte man väl att jag kunde vara intressant i Sverige. Jag tänker, en av de största medskicken jag skulle ge någon överhuvudtaget, jag tänker framförallt med min dotter, det är att ibland har man skygglapparna på för man har ett mål dit man vill i sin karriär. Och ibland så är man så på det målet så man glömmer att lyssna in folk på vägen. Och det är tack vare de här mötena med främlingar som jag fick den karriären jag fick. Och framförallt kvinnor, kan jag säga. Och när det gäller skådespeleriet så var det en tjej som sökte hos mig. Jag var rollbesättare just då på CBS. Och sökte till en roll. Och så tittade hon på mig och undrade, varför jobbar du bakom ett skrivbord och inte framför en kamera? Här har du ett namn och ett nummer. Ring det.
Otroligt.
Sen rullade det på efter en vecka. Så agent och manager och första jobbet efter 2 veckor. Och sen efter ett halvår hade jag en tv-serie på CBS. Det jag är en evigt tacksam för. Fick aldrig chansen att säga tack.
Nej. Efter 11 år så bestämde du för att resa tillbaka till Sverige. För att du fick ett erbjudande då.
Mm.
Om att börja för SVT, var det inte det?
Mm.
Mm.
Det stämmer.
Och hur kändes det när du fick det erbjudandet?
Det var helt overkligt. Dels därför att jag aldrig hade jobbat som programledare. Jag visste ju inte alls vad det innebar. De gjorde ju en ordentlig audition, ska du veta. Det var ju inte bara att man fick jobbet. Så går det inte till. Eller gick verkligen inte till på den tiden. Utan min audition, det var att jag skulle värma upp publiken i Vita bergen. 15 000 personer.
I Vita bergen?
I Vita bergen, Vita bergsparken. Det var Kalle Anton i Vita bergen. Det var hans premiärprogram för sommaren. Och det var något jubileum på Söder. Så det var ju... Och gassande sol.
Och det var din audition?
Det var min audition och det var 15 000 personer där. Och längst, ja, så här kan det gå till. Och då är det min studioman som är där. Och så kommer han fram precis innan jag ska gå upp på scenen. Och så säger han viskar i mitt öra. Bara så du vet, främsta raden här, det är ledningen på tv. Och där sitter du, så gick han igenom exakt vad alla hette.
Och det var innan du kliver upp på scenen?
Ja. Så om jag var nervös innan så kan jag berätta för er att jag var ju fruktansvärt nervös efter det. Var det information jag behövde höra? Nej, det var det faktiskt inte. Nej. Så det var lite en trick från hans håll. Och kanske se om jag höll måttet. Mm. Men det gjorde jag tydligen. Så då,
ja, det gjorde
jag. Jag fick ju jobbet. Men ganska simpla saker som hakade upp sig i det här premiärsprogrammet. Och det var väl det som var den största lärdomen, var att jag kan läsa på och göra mitt absolut yttersta. Men när allt omkring faller, och framförallt om det är bild, det är fortfarande dig som det drabbar mest. För det är du som får bära hundhuvudet.
Ja, för du syns utåt.
För du syns utåt. Mm. Och det jag också tyckte var märkligt var att när det sitter folk som själva har skapat detta program, som har jobbat med det i flera månader innan jag kommer in, att ingen steppar upp och tar tag när saker går fel, utan det får hela svenska folket erfara att det är kaos.
Mm.
Och det var verkligen inte någon stöttning efter, kan jag säga också.
Det var inte det.
Nej. Det var till och med så att folk på SVT, som när man gick genom korridorerna, vände ansiktet bort för att slippa säga någonting.
Otroligt.
Ja.
Och då krävs det ju mod att klara av och gå med liksom ett högt burit huvud, ja, ändå.
Ja, och det kan jag säga, att jag kände mig ändå nöjd med det jag hade gjort, för jag kunde ju inte det här. Det var ju min första gång. Och jag kände att kritiken inte riktigt stämde överens med det som vi levererade. Så jag kände att jag tog till mig den och försökte se vad jag kunde göra av den. Men det jag inte tyckte passade slängde jag bort, trodde jag, ja. Mm. Därför någonstans går den in.
Mm.
Och det visade sig många år senare att jag plötsligt tappade mitt självförtroende ganska radikalt. Och fick ju extrem scenskräck.
Och hur lång tid pratar vi nu? Alltså hur lång tid tog det innan du började få den här scenskräckan? Hur länge jobbade du på TV?
Det här med tiden på TV i Sverige, den var väl 88 kom jag, 89, 90, 91 åkte jag tillbaka till USA.
Mm. Och varför åkte du tillbaka då?
Jo, det var för att jag längtade tillbaka till... Jag tyckte det hade varit ganska jobbigt här. Jag gillade att det var mycket högre tak där. Allt är möjligt. Och jag kände att det blev lite för mycket fixering vid min person. Och där så försvinner det ju bort. Det finns ju så många andra. Så det var ett sätt också att få hitta tillbaka till mig själv. Och vad vill jag göra egentligen?
Men läste du över bara utan att ha något? Eller fixade du någonting innan du åkte över?
Har aldrig fixat någonting innan. Jag bara åker.
Ja, mod.
Ja, men precis som min farfars farfar gjorde.
Ja.
Och min
morfar också.
Nej, det löser sig längs vägen är min erfarenhet.
Mm.
Därför att skygglapparna inte är på. Man är öppen för intryck. Man möter människor.
Mm.
För människor är väldigt intresserade för det mesta. Och de är duktiga på att ge tips och råd. Men det gäller att man lyssnar.
Men och vad jobbade du med då? När du kom över andra gången?
Jag gick tillbaka till skådespeleriet. Mm. Det är alltså, om du tänker dig TV och radio som jag sen jobbade med, det var ju direkt sänt. Det som jag gjorde som skådespelare var alltid inspelat. Och det finns ju en trygghet i det att du kan ta om.
Såklart.
Ja.
Mm.
Så, och sen var det också lite skönt. När du är programledare så finns ju det komplexa att du ska ju vara dig själv. Men samtidigt spelar du någon form av roll. Och då när någon kritiserar dig, så är det klart att det är lättare att ta till sig. Eller åt sig.
Mm.
Ja, spelar du en roll så kan det vara mera rollen. Alltså det är lättare att separera.
Man kan lägga det utanför sig själv.
Ja. Mm. Och i Amerika så får man, jag fick och många med mig, får ett artistnamn. Jag hade ett alldeles för konstigt namn, det gick inte att använda. Så jag fick ett artistnamn. Och då blir också en slags separering. Ja, men det där var, i min hjärna kunde jag separera. Det där är inte.
Men nu måste jag bara fråga, när du säger det, Pa är ett konstigt namn. Jag har ju för sig reflekterat, men aldrig frågat dig. Var kommer det ifrån?
Jo, det är egentligen, det är påhittat från början. Men jag döptes faktiskt.
Men vem är det som har hittat på? Är det din mamma eller?
Nej, utan det var min farmors syskon. Hon blev väldigt tidigt utanför sina föräldrar och fick agera. Hade en väldigt stor syskonskara och var väl äldst. Och hon fick agera pappa, Pa.
Mm. Vad roligt.
Var som en pappa. Så när farmor levde, mycket modig kvinna, en av de första kvinnliga tandläkarna i Sverige.
Mm-hmm.
Och konstnär. Och när hon levde då var hon storpa och jag var lillpa. Och sen när hon dog så blev jag bara Pa.
Vad häftigt.
Ja.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mod inåt är en sak. Modet att våga titta inåt och se sig själv, se sina svagheter, se sina styrkor, våga gräva kanske det som har varit jobbigt. Att ta den här resan inåt är bland de svåraste. Kontra att resa utåt, sticka iväg någonstans utomlands och starta ett nytt liv. Men det finns ju liksom, det finns ju ingenting som säger att ena modet är större eller bättre än det andra. Och för någon att åka utomlands och göra ett lappkast i karriären och prova något helt nytt. Kontra någon som bara bestämmer sig för att, ja, kanske våga bryta upp ifrån en relation. Eller
ifrån ett jobb.
Ifrån ett jobb eller vad det kan vara för någonting. Det är minst lika modigt. Så vad är mod för dig, tänker jag. Liksom. Det får man ju avgöra själv. Man säger att för att vara modig så måste du först ha varit rädd. Och jag är en liten, räddhågad knyttet. Tove Janssons lilla knyttet. Mm. Det är jag. Rädd för väldigt mycket. Men i den, men sida vid sidan vid knyttet så bor ett väldigt modigt lejon. Och båda får plats och båda får finnas. Och jag har lärt mig att umgås med även knyttet och inte skämmas för henne. Och jag tror att vi båda har de här. Det är bara frågan om att få balans. Och så hitta var vågar du vara modig? Och var tillåter du dig vara liten och ynklig?
Ja, precis. Det tycker jag är riktigt som du säger. Så att våga tillåta sig själv och inte skämmas. Och känna att nej, men det är okej att vara rädd. Det är okej att känna det här.
Ja, och rädslan, om du tänker i rädslan, det kan ju vara ens vän ibland. Det är den som kanske har gjort att man inte har råkat ut för farliga grejer. För att man har varit för rädd för att hoppa in i en situation som inte kändes i maggropen rätt. Och jag tror att en viss mått av rädsla är viktigt också, för att det signalerar att det är någonting du är osäker på eller inte kan eller inte riktigt vågar. Och det enda du behöver göra då att ta reda på. Är din rädsla befogad eller är den bara en rädsla?
Mm.
Och så fort du har övervunnit den, ja, men då vet du ju om det är någonting du ska satsa på eller inte. Men behålla, det är precis som vi brukar säga, att man ska behålla lite av nervositeten. För nervositeten är ju också en drivkraft. Och det säger ju bara att man bryr sig om det man ska göra. Att det är viktigt för dig. Och jag tycker rädslan funkar ungefär likadant. Jag försöker att göra någonting jag är rädd för. Nej, inte varje dag. Då ljuger jag. Men en gång i veckan.
Och vad kan det vara? Ge bara något exempel.
Jag tycker att det är jätteläskigt med säljsamtal.
Det här med min chef. Jag
tycker det är väldigt jobbigt att lyfta luren och ringa någon jag inte känner, som jag kanske har väldigt respekt för. Framförallt respekt för människors tid. Så jag tycker att säljsamtal kan vara lite läskiga. Om vi tar en större aspekt, jag har varit rädd för att sticka ut hakan igen. Jag har böcker som ligger i min låda som jag har skrivit. 10 stycken, några är nästan färdiga. En har jag skickat in en gång. Jag har en dröm om att få vara med i Sommar Sommar, men jag vet inte om jag vågar. Så det är väl det där att ta det sista lilla klivet.
Mm.
Och vet du vad? Jag tänker också att vissa drömmar kan få förbli drömmar. De kanske man inte behöver göra någonting av.
Nej, så kan det vara. Om bara det inte kanske allt blir drömmar som får vara, utan att man förverkligar några.
Ja.
För det är ju som de säger de här undersökningarna, att när man pratar med personer som ligger på dödsbädden, ja, så ångrar ju inte de att de har känt att de inte tjänade 3 miljoner, utan det de ångrar, det kanske var att inte våga göra den där resan, eller att inte vara tillsammans med sin familj, eller att det är ju liksom de bitarna som de ångrar, inte det här med pengar och materiella, och det är intressant tycker jag.
Där har ett annat mod kom jag på. Modet att våga dö. Nu blir vi jätteseriösa här.
Nu blir det väldigt
tungt. Ja, men det är viktigt, det är också ett mod. Ja. Jag har ju fört båda mina föräldrar till döden. De blev väldigt fruktansvärda sjukdomar och jag skötte dem. Och fick umgås med döden väldigt, väldigt nära. Och jag har också haft en väninna som nyligen har dött, väldigt ung. Och det finns någonting i att våga släppa taget. Vi kanske är inne på väldigt känsliga saker här, men nu talar jag bara från min egen erfarenhet. Modet att kunna se saker för vad de är, modet att kunna, för det är lätt att bli apatisk.
Mm.
Så för att kunna liksom bli handlingskraftig, även om det bara är tanken, så krävs det ju liksom ett slags mod mitt i rädslan.
Mm.
Och jag har sett det jättenära. Och känner mig ganska vördnadsfull och tacksam över att ha fått sett det. För det har ju också skänkt mig mod. Ja, inför den dagen det är min tur.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Nu pratar vi om en som har enorm dödsångest. Så att,
då ska du och jag ta ett samtal.
Ja. För du pratar just om det här modet inåt och utåt. Mm. Och utåt det är då att våga ta risker.
Mm.
Att hoppa utan skyddsnät. Och att också visa civilkurage.
Mm.
Det tycker jag är spännande. Och framförallt våga stå för det man tror på.
Mm. Det är så lätt att anpassa sig. Att falla för påtryckningar. Och ibland vet man inte när man tar steget över. Det kan vara så subtilt så det sker under en lång period. Och till slut tror man att det är en sanna jag. Så jag tänker att våga vara sig själv trogen, den människan som du faktiskt längst inne är. Och i vissa fall är det så att man kommer upp i medelåldern. Kanske nu där jag befinner mig. Min dotter flyttar hemifrån. Jag har kommit till mitten av livet. Och kunna förstå vad är det egentligen, vem är jag, vem var det som var, vem är jag nu och vem kan jag gå tillbaka till att vara som jag anpassade mig för att liksom passa de andra, min man, mitt barn, mina föräldrar när de levde. Vem är jag nu? Utan anpassning. Det är klart jag fortfarande måste ha liksom en respekt för min man och liksom.
Jo, precis.
Men förstår jag menar, men det är en otroligt spännande tid tycker jag.
Mm.
Och våga stå upp för vem jag är. Jag är en väldigt flexibel människa. Jag är väldigt diplomatisk. Jag har varit väldigt följsam. Och nu ska jag vända på steken och våga inte vara så följsam jämt.
Vad var det som fick dig till slut att bestämma för att nu kliver jag av den här karriären? Eller nu kliver jag av det här kändisskapet och det här att vara ansiktet utåt?
Därför jag tyckte att det var, dels är det väldigt slitigt för kroppen att vara så nervös som jag var. Det är som att ha, att bli magsjuk och vara i en vecka innan du ska gå in och göra något. Jag menar verkligen allt.
Mm. Är det jobb?
Måste vara, ja, det är jättejobbigt. Mm. Och jag gick också in i väggen, förlorade balanssinnet, fick yrsel. Och när du inte längre kan kontrollera din kropp, det är ganska läskigt. När kroppen tar över och stänger ner vissa bitar för att tvinga dig och lägga dig ner och ta det lugnt. Då har du inget annat val än att stoppa. Och i och med att jag inte hade någon prestige faktiskt i att vara programledare eller skådespelare. Det jag menar med omvänd karriär. Mm. då blir det ju också så enkelt att ta ett eller två eller tre steg ner. Jag tycker ju inte att det gör att någon kan tycka, för det har jag faktiskt hört, att man var en fördetting och du vet sådana saker. Nej, det är att man förnyar sig själv och hittar andra sidor av sig själv.
Ja, men framförallt också att du är nyfiken tycker jag. Och sen egentligen så tänker jag att det här med att ta kliv neråt, nej men det tycker inte jag du har gjort. Du har tagit en annan väg bara. Ja.
Och det är många som gör och jag tycker det är fantastiskt.
Mm.
Men om du tänker att det är någon som har varit lite känd eller om det är någon som har gjort någonting som har blivit väldigt uppmärksammat och folk, inte i mitt fall då, men andra fall, när någon har blivit beundrad för någonting. Och ändå, fast de har fått bra kritik, fast de har fått eloger och all bekräftelse du kan önska dig, stiger av. Och väljer att göra kanske någonting väldigt, väldigt enkelt. Nej, jag beslöt mig för istället att öppna ett café. Ja, men då kan folk ibland tycka, ha en åsikt om det.
Absolut. Och det är ju, kan man ju säga, väldigt modigt då, att följa sitt hjärtas beslut för det man vill göra.
Ja, och just den tiden i livet kan det vara det absolut modigaste du har gjort och det absolut skönaste du någonsin har gjort.
Mm.
Så, nej, jag tycker det är verkligen om igen. Det handlar om varje individ, din personlighet, din bakgrund, dina värderingar.
Du, jag tänker lite grann på det här med framgång.
Mm.
Vad är att vara framgångsrik för dig?
Det är att hitta balans.
Inre balans, eller?
Ja, balans, privatliv, jobb.
Mm.
Att faktiskt kunna vara, att kunna sitta och ärligt säga att man känner sig nöjd.
Och vilka är dina nycklar för det, för att nå det?
Otroligt bra fråga. Det är att lyssna inåt. Och jag kan bara lyssna inåt genom att stänga av allting yttre. Så jag måste gå iväg, jag måste få vara lite ensam, jag måste få rensa hjärnan. Och jag måste framförallt, ja, så här. Om någon frågade mig för några år sedan, men vad vill du? Hade jag aldrig kunnat svara på den frågan. Därför reptilsnabbt hade jag tänkt, vad behöver du, vad behöver du, vad behöver du av mig, vad behöver du? Så mina svar skulle alltid vara det jag tror att jag vill. För jag vill det för någon annans skull. Så för mig att komma närmare vad jag verkligen vill längst inne, som är oberoende av alla andras önskemål eller förväntningar, så måste jag gå undan och verkligen ta mig tid att lyssna inåt.
Gör det?
Ja, mer och mer och mer och mer.
Mm.
Men faktiskt inte tillräckligt ofta. Och reflektion kan göras på så många sätt. Jag gör det skriftligen. Jag sätter jättemycket av mina tankar på pränt. För då stolpar jag upp dem och kommer lite närmare sanningen än om jag bara tänker dem.
Men jag kan tänka också ibland att just jag skriver gärna också ner när det verkligen är något. Men då för mig blir det mer på riktigt. Så länge det är en tanke så kan den liksom flöda runt lite grann här och där. Men det är först när jag liksom sätter det på papper, när jag liksom skriver ner det, då blir det mer ett commitment.
Till dig själv.
Till mig själv.
Ja.
Mm. Ja, jag bara till mig själv.
Och så kan det vara.
Mm. Men känner du att du är chef över ditt liv då?
Idag mer än förut. Åren i Hollywood innebar att du var verkligen allt annat än chef över ditt eget liv. Jag kan faktiskt förstå en hel del av, även om min lilla tid i rampljuset var väldigt kort men intensiv. Och inte går att jämföras med sådana som Avicii och andra. Men jag kan känna igen. Nu är han, var han introvert. Jag är extrovert. Men jag kan känna igen den här känslan. När man känner att alla andra styr ditt liv. Och man har managers. Man har agenter. Du har en PR-byrå. Du har någon som sköter dina pengar. Och alla har en åsikt om vad du gör. Vem du syns med. Hur du ser ut. Vad du säger.
Och då är man inte chef över sitt liv.
Nej. Och på den tiden så kommer du ihåg de här små... Man hade ju inte mobiler då, utan man hade en sån här liten beeper.
Mm.
Så när någon ville få tag i mig så hade jag en liten dosa. Och då pep den till och fick jag gå och ringa och kolla vad det gällde. Läkare kunde ju ha det på den tiden.
Precis.
Och den ringde ju hela tiden och stressade mig nog enormt. Mm. För det var ju alltid någon som ville något.
Mm. Ja. Jag tänker relationer. Ja. Vad betyder relationer för dig? Alltså jobbet och privat?
Allt.
Mm.
Allt. Jag lever för relationer. Möten med nya människor, jätteviktigt för mig. Möten med våra deltagare på jobbet, fantastiska för mig. Alltså jag lär mig så mycket av mina möten med dem. Relationen till mitt barn som är den största delen av mig.
Och ja, hon är ju på väg ut.
Ja, hon är på väg ut och vi är väldigt olika.
Mm-hmm.
Och hela spännande. Den här insikten om hur svårt det är att vara mamma och hur man än försökte så gjorde man alla fel ändå.
Mm. Ja.
Och relationen till maken, att få den att liksom kanske djupna ännu mer om det går. Och att just det här, apropå personlighetstyper, att kunna vara så diametralt olika som även han och jag är. Att vi, och vi har gått ner oss i kommunikationsträsket något fruktansvärt under de här åren. Och vi är så otroligt olika. Dock så balanserar vi varandra, men också hur man, jag är helt fascinerad om man kan leva med en människa ett helt liv utan att bli tokig. Jag menar, om man lever med sina väninnor, vi skulle nog gå varandra på nerverna. Mm. Om jag skulle leva med min gamla familj skulle man ju gå varandra på nerverna förr eller senare. Att man ändå lyckas någonstans, det är ju helt otroligt. Mm. Och jag tror en av anledningarna till att vi har lyckats, det är för att vi ser till att vi har lite tid isär.
Vi har lite egen tid.
Ja, han älskar att resa, det gör jag med. Men han har mer möjligheter att resa. Jag reser väldigt mycket, ska jag säga också.
Mm.
Men han reser ännu mer. Och att det finns inget snack om att inte han skulle få göra det. Det är inte jobb alltså, utan det är...
Nej, privat, ja, okej. Ja. Mm-hmm. Spännande.
Ja, ja.
Man ger varandra den friheten.
Ja, absolut. Ja. Och se, ja men om igen, vem är jag då utan min man? Vem är jag egentligen utan mitt barn?
Vem så är vilka jag när dina, jag var på? Vilka är dina viktigaste relationer? Det är ju egentligen din man och din dotter då, eller?
Ja, och absolut mina, jag har, idag så har vi, det har blivit så att antingen har det väl sållats ut av sig själv. Eller så har man varit med och påverkat att den enorma vänskapskretsen är lite mera, vad ska vi säga, en mindre klick. Det man hinner helt enkelt. Och nu vet jag att de som finns i min närmaste krets, det är vänskaper som har testats genom flera år. De håller hur långt ifrån vi än är, hur länge än är borta. Och vi finns där för varandra, no matter what. Och vi vill varandra väl. Och just det att kunna lita på, skulle något gå åt fanders. Jag har ett gäng som är mitt skyddsnät.
Ja.
Jag kan inte säga det nog. Därför just när man, om du ska lita på någon, jag behöver ju veta vem du är, vad du har gått igenom för någonting. Och jag framförallt litar ju mer på sådana som har gått igenom lite tuffa saker och klarat sig. Och som vågar erkänna sina misstag. Och inte bara visar upp det positiva. För nej, då vet jag att jag kan, för det första får jag vara likadan själv. Och att de är sanna. Och i och med att vi, både du och jag och många med oss, förstår ju och tycker att det som är kanske mest intressant med, det är ju när man gick på pumpen.
Mm.
Och lärdomen av det.
Mm. Absolut, så är det. Men du, och då tänker jag så här, hur gör man för att bygga en bra relation då?
Med sig själv eller med en annan människa?
Ja, både och.
Ja, med sig själv så handlar det om att verkligen blicka inåt och behöva nyfiken på sig själv. Och inte döma. Jag brukar säga att man är som en detektiv i sitt eget liv. Då kan du vara lite objektiv.
Och det är väl ibland det som kan vara svårare. Det svåra. Man är ju väldigt lätt att vara kritisk mot sig själv.
Och istället tänka, men gud vad intressant. Nu betedde jag mig sådär, varför det?
Och vara öppen för det.
Var öppen för det. Och istället tycka, för till slut när man ser sambanden, vad kommer ifrån? Och liksom, är det där min värdering? Eller är det bara ett inövat beteende? Eller, alltså det är otroligt spännande. Den resan tycker jag är ju nästan den häftigaste.
Mm.
Och den tar aldrig slut.
Nej, man ska ju leva med sig själv i många år till att hoppas på.
Ja. Och vad var det du sa? Sen sa du relationen.
Nej, också bygga bra relationer alltså utåt. Då, med vänner eller med kollegor. Alltså det yttre då med andra personer.
Jag tror att ärlighet är en stor nyckel. Och då är det inte ärlighet för ärlighetens skull. Inte ärlighet till varje pris. För det finns ju väldigt många människor som är extremt ärliga. Men de sårar. Men att man ska kunna liksom, som jag sa, att man är ärlig och för man vill den andra personen väl. Och det handlar ju väldigt mycket om hur man säger saker. Men också att man älskar varandra på olika sätt, men att man älskar varandra ärligt. Och det finns inga, det finns liksom inte mer reservation för. Om du beter dig så här, då tycker jag om dig.
Mm. Men inte om du beter dig på ett annat sätt, nej.
Då försvinner min kärlek eller min vänskap. Mm. Jag tycker ju att de här fina vännerna som jag har, det är som en kärlek. Det är ju, det finns avundsjuka ibland. Och det,
ja,
ja, och
fast då kan man ju kanske säga det, vet du, att nu absolut. Känner du faktiskt hjärtligt avundsjuk på dig. Ja. Och då är ju det okej.
Okay. Ja, eller att det kan till och med finnas avundsjuka, jag har märkt med väninner. Nej, men varför får hon träffa dig så mycket? Varför ses inte vi? Mm. Och, liksom, och det är väl lite gulligt någonstans. Mm. Så det, ja.
Jag tänker så här. Var hämtar du din energi och ditt lugn?
Promenader. Meditationsgå.
Mm.
Jag har en väldigt rörligt inre. Ibland ganska mycket kaos på insidan som inte en människa kan se. Och för att kunna, eftersom jag håller ytan så otroligt lugn, så måste jag stilla mitt sinne genom att promenera. Och då finns det en speciell takt där jag meditationsgår. Och det var faktiskt Lasse Berghagen som lärde mig det. Vi var uppe på ett hälsohem en gång i tiden. Och han lärde mig att lufsa, som man kallar det för. Mm. Och då kan man både prata utan att bli andfådd, och man kan, om man är själv, hitta sina tankar. För det, och det är allas tempo är olika. Man får hitta sitt eget. När jag får tillgång till det tempot, då känner inte jag längre att jag går. Det känns som att man flyter ovanpå marken. Och hjärnan blir alldeles klar. Och jag kan lösa problem. Jag kan se mönster. Jag kan komma på nya idéer och vara kreativ. Så det är ett otroligt skönt sätt.
Är det någonting som du gör alltså regelbundet, eller när du känner behov av att göra det mer?
Ja, jag gör regelbundet, och sen har jag börjat vandra jättemycket. Mm. Vi har skaffat ett ställe i Chamonix, och jag älskar att vandra i bergen.
Mm.
Och sen så har jag fått lyxen av, jag vet inte vad det gör med att jag är vattuman, men vi har ju så mycket vatten i oss, och jag mår väldigt bra av att titta på vatten. Jag behöver inte vara på det, jag behöver egentligen inte vara i det, men att få sitta och titta på havet. Mm. Eller vatten överhuvudtaget. Det lugnar mitt sinne.
Och vatten, jag håller med dig. Vatten kan ju också vara så förändligt. Alltså ja. Det kan vara allt ifrån glittrande lugn till liksom stormigt, upproriskt. Det har ju så mycket.
Ja, och där är det en metafor som hjälper mig. När jag tittar på vattnet. Därför om du tänker dig att under vattenytan, långt där under, så är det ju alltid stilla. Så oberoende av om det går krusningar eller jättevågor, det kan få vara så på ytan, för så är det i livet. Bara man förstår och kan behålla lugnet inuti och hitta tillbaka till det, så kan man acceptera. Och ibland så är det liksom ruskväder, ibland så är vattnet som en spegel. Och allt är lika bra, att man inte börjar döma.
Mm.
Det där är bra, det där är dåligt. Utan liksom hitta lugnet i botten någonstans. Så jag brukar faktiskt använda det som en metafor för mig själv.
Vi börjar nästan avrunda. Men jag tänkte det här med drömmar och utmaningar.
Mm.
Hur ser dina mål och drömmar ut nu? Har du några? Det är klart att du har.
Vet du, förr i tiden var det min värsta fråga. När journalisterna frågar vad gör du om 5 år eller 10 år. Avskydde det. För jag lever väldigt mycket i nuet. Men jag håller på att lära mig att våga tänka framåt. Och en liten dröm jag har, den är inte just nu, men att när jag pensionerar mig så skulle jag vilja faktiskt göra ett pensionat för alla sinnen.
Ett pensionat för alla sinnen? Yeah. Det låter spännande. Mm.
Där du får trigga alla sinnen. Inget rum är det andra likt. Det händer saker hela tiden. När man kommer dit så är det fullt av överraskningar. Så den som bodde där gången innan har en story. När du kommer dit så kan det vara något helt annat.
Wow, det låter spännande. Där vill jag checka in mig.
Ja, och det ska vara utomlands.
Ja, perfekt.
Jag återkommer om plats
och tid. Ja, gör det. Tid och plats.
Ja.
Härligt. Modiga par som kommer ifrån en modig släkt. Ja, det är välgrundat det.
Från modiga Pia.
Mm. Vad härligt. Tack snälla för att du tog dig tid att komma hit. Det var jättekul att prata.
Tack för äran att ni ville ta hit mig.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.